Hallå! Modemet är tillbaka. Alla tre den här gången. Vi kör direkt. För vi har en diger lista att ta oss igenom idag. Kanske ska presenteras. Bartek heter jag. Anders heter Anders. Och Patrik heter Patrik.
Fortfarande. Perfekt.
Jo, jag har en... min favoritpodcast just nu heter Mostly Technical. Och vi har pratat om en av... Det är två snubbar. Det är en Francis och det är Ian Lansman som... en till två gånger i veckan så snackar de om deras... Fan, jag skulle vilja klippa, men vi får inte klippa. Helvete, nu kommer jag av mig. Jo, Mostly Technical, Aaron Francis, som i alla fall jag och Anders har diskuterat hans kurs. SQL Mastering SQL Lite, heter den så. Han är en kursmakare med fokus på databaser.
High Performance SQLite tror jag att den heter.
Just det. Och Ian Lansman är han har en Boring Cash Cow som är jag tror att det heter HelpSpot, som är någon så här service desk mjukvara som han har byggt på i 20 år. Och de pratar om deras företag och hur det går med kurserna och det är väldigt gemytligt. Ian är äldre, han är typ 50 plus och kommer med, han kallas för Business Dad och kommer med bra tips till Aaron som är yngre och väldigt entusiastisk. Och den är väldigt bra, den kan jag rekommendera. Det är ganska långa avsnitt, också oklippt och de är högt och lågt och de är duktiga på att prata båda två. Så den är väldigt intressant att lyssna på. Och här kommer en liten milkshake duck. Aaron Francis är en mask stan. Sorry Anders. Jag...
För våra äldre lyssnare betyder det att man tycker om någon.
Väldigt mycket. Ja men han... för något avsnitt sen så försökte Aaron övertala Ian att Boring Company var en bra idé. Och... Ian är inte imponerad. Men i sista avsnittet så då taggade det till. Jag lyssnade på det precis nu i morse. För SpaceX har ju typ landat fångat en Starship booster med ett launch tower. Väldigt väldigt imponerande om ni har sett videon. Problemet är att jag har hela SpaceX och Musk-grejen har gjort mig helt avtänd på rymden. Så för några år sedan så skulle jag varit helt eld och lågor över den där videon. Och nu bara, okej, okay, coolt. Och de rök ihop ganska ordentligt om det där i senaste avsnittet. För Ian menar på att det är ingen som kommer åka till Mars. Det är helt puckat. Finns ingenting att göra på Mars. Allting vill döda en på Mars.
Har ni läst den boken A City on Mars?
Av han nämner precis den.
Ja, för jag har alltid samma... det är svårt att se grejen med det, liksom när typ, vi aldrig kommer typ kunna... terraforma Mars så att vi kan bo där, utan allting kommer bara vara som du säger, allting kommer vilja döda oss.
Ja, precis. Enda sättet att bo på Mars är att typ gräva ner sig 20 meter under marken och bo som mullvader. Plus att man kommer förtvina ganska snabbt för att gravitationen är typ 0,3 av jordens.
Men det löser man ju i all sci-fi genom att de som bor på Mars är jättestarka.
Mm.
Det är typ den gängse lösningen, att de liksom har anpassat sig efter några generationer. De är supermänniskor istället, mer eller mindre.
Som är Expanse, eller?
Precis. Bland annat där. Det jag har hört sägas nyligen, det kanske är i relation till det här, är typ att Mars i sig håller på att terraforma sig själv på en global eller Mars-skala. Och att det tar väldigt lång tid att göra det. Och att vi skulle kunna gå dit med en liten maskin och göra det snabbare känns osannolikt. Jag vet inte om det är sant, men det känns som att det är sant, och det är det viktiga.
Aarons motargument är att det handlar inte om att ta sig till Mars, utan poängen är att anlocka den delen av tech-treen som att försöka ta sig till Mars ger. Och det måste jag ändå ge honom, att kunna skjuta upp saker i rymden billigare är bra. Kanske, jag vet inte. Jag har nyligen lärt mig ett uttryck som är Kepler-syndrom, och det är att skjuter man upp tillräckligt många saker i omloppsbana så kommer det flyga så mycket rymdskrot för att saker går sönder i rymden. Så det kommer typ inte gå att skjuta upp någonting längre, för att man kommer alltid krocka med någonting på väg upp i rymden. Så ja, det var det jag hade att säga om det. Bra avsnitt, lyssna på det. Mostly technical.
Den ska jag lyssna på. En annan sak som gör att det är väldigt svårt att kolonisera Mars är att han inte har en magnetisk kärna. Så det går inte att behålla den. Även om vi lyckas på något sätt skapa någon atmosfär, så kommer den atmosfären bara långsamt rinna ut i rymden.
Det där såg jag någon YouTube-video om, att man skulle kunna placera någonting i någon Lagrange-punkt som skulle deflekta, jag vet inte.
Exakt, och när någon säger man skulle kunna bygga den här magiska saken, det är liksom när folk pratar om AGI. Det enda jag hör är magi.
Ja, men det var en väldigt övertygande YouTube-video, det var jättesnygga animationer.
Okej, men det är sant.
Men det är på vår agenda nu då.
Det är ganska intressant det här. Vi kommer antagligen inte ens kunna bygga en bas på månen. Vilket låter som en lätt grej.
Mm.
Av exakt samma anledning.
Vi kan ju, finns ju typ 100 platser på jorden där vi inte ens kan bygga en koloni för människor att bo.
Exakt.
Så.
Men jag tycker det känns så typiskt för de här SpaceX-människorna, så här, de pratar om rymden och att det är nästa stora hopp och allting, istället för att försöka fixa det som, alltså jag är inte ludit på något sätt, men istället försöka fixa det som vi har här liksom, typ global uppvärmning, jada, allt det där.
Ska vi liksom de kör på en fail forward-strategi vad gäller mänskligheten. Lite av ett bett kan man säga.
Men en sak på det ämnet som gjorde ett väldigt stort intryck på mig var när William Shatner åkte upp med Jeff Bezos rymdskepp, och de var ju knappt i rymden, det var så här tekniskt sett i rymden men inte egentligen, och han kom tillbaka och så typ intervjuade om honom precis när han kommer ut ur rymdskeppet, och så frågar han liksom vad han tyckte, och han är helt förkrossad och liksom, rymden är inte the next frontier, rymden försöker ha ihjäl oss, vi måste typ fixa jorden. Och så blir han avbruten av Jeff Bezos som sprutar champagne över alla.
Det är verkligen, fångar samtiden ganska väl ändå.
Ja.
Ja, nej, det där minns jag också när Shatner gjorde det, och det kändes som att, för det, man ofta hör man ju det här liksom att astronauter på IS liksom ser jorden och det är unity och allting är så fint liksom, och det var kanske också lite det han upplevde fast på den inversen liksom, insikten av att det är mörkt, dödligt och tomt i rymden primärt. Ja, så att, ja, det är kört. Eller typ, jag vill ju tro på liksom sci-fi-rymden. Men med tanke på hur svårt det är att få någonting gjort ens på jorden, känns det som att liksom, ja, det är nog ett par generationer kvar tills man ens kan liksom göra någonting som känns, det här var ett genuint coolt lovande och spännande framsteg i liksom termer av kolonisering eller ja, alltså man ser framför sig månbas och marsbas som bara är liksom att fattiga får åka och jobba under jorden i ett år för att gräva mineraler liksom. Det kan ju mycket väl hända.
Om ni inte har sett den, All of Mankind går precis igenom det här. Och min headcanon är fortfarande att All of Mankind är en prequel till Expanse. Det tror jag har sagt förut, men jag upprepar det.
Jag har fortfarande inte sett den, jag måste göra det. Expanse alltså har jag sett, men inte For All Mankind.
Men nu vill jag gå vidare för ni hade ett snack om deploy-grejer och jag är, vad ska man säga, jag har fastnat i en loop i huvudet som har att göra med att tänka på deploy-grejer om och om igen och att allting är jobbigt. Så att vad håller vi på med egentligen?
Vi spelar in en podcast.
Nyligen så fick jag frågan, det här CICD som står där, vad betyder det? Och så kände jag, ja, alltså jag vet inte längre vad det betyder. Det var inte det jag sa, men det var inte det jag kände. Att det är, man vet ju vad orden betyder och man vet vilka komponenter man använder för att uppfylla de olika orden. Liksom. Men vad i hela friden håller vi på med? Det har gått och liksom känt någon slags, inte depression, men en slags tomhet kring senaste veckorna. Jag vet inte längre. Vad är det värt det, allt det här? Liksom? Att ha olika miljöer och olika kontinuerliga integrationsförsök och att släppa saker via olika externa system. Att ha worker pools och agents och deployment runtimes och allt.
Ja.
Fan.
Ja, men vad är alternativet? Allting rullar på Johannas dator. Så let's ship it.
Ja, alltså nästan tycker jag att jag går tillbaka till det. Nej, alltså jag vet inte. Jag har liksom en tanke om att man borde kunna ta bort stora delar av den här liksom centralnoden som är byggservern och deploy pipeline som ligger någon annanstans. Det känns som att det borde gå att komma runt det i vissa fall. Det är klart att det finns system eller team eller företags liksom uppsättningar som kräver bra mycket mer än bara liksom, ja, men det är bara pusha och deploya, man får så mycket tjafs. Men jag tror att det är förvånansvärt många, även större system och större projekt som lägger väldigt mycket tid på att liksom dra trådar mellan olika högar av tjafs. För att allt ska funka och det ska flöda configs, det ska flöda secrets. Det är mycket som ska liksom fixas och orkestreras på olika sätt.
Men har du funderat på vad alternativet är till det? Du tycker att det är mycket meck där, men har du någonsin behövt bygga ihop saker på din burk, sippa upp den, RDPa in på två webbfrontar, draina, stänga av, publicera, starta upp, gå över till andra webbfronten, draina, stänga av, uppdatera, starta upp.
Jag har gjort det en gång, eller haft det
en gång. Och det är just det som allt det här liksom ska lösa. Liksom. Man ska göra det på ett deterministiskt sätt. Och eftersom den inte är på din maskin så måste du kunna se till att, liksom, att den kan bygga sig själv liksom, i en pristin miljö. Liksom. Så att på ett sätt så specifierar du exakt vad din applikation behöver samtidigt som du automatiserar allt det här som kan gå fel. Den här Word-dokumentet deploy.docx som låg på någon så här intranät som man kan skriva ut och sitta med. Jag förstår lite vad du säger.
Ja,
det är komplicerat, men vad är alternativet? Liksom?
Men jag tror att det finns ett spektrum där man kan gå från att typ FTP upp index.php till sin webbhost till att managera ett Kubernetes kluster globalt. Och utveck utvecklar i snitt tror jag gärna gör saker mer komplicerade än vad det behöver vara. Man skulle kunna gå lite till vänster i den i det spektrat. Man kanske inte behöver vara. Jag och Patrik hade deploy-snacket, så har jag labbat lite med att deploya saker till billighets-VPS-er. Och det är inte många steg som krävs för att få det att rulla snyggt, i alla fall med .NET. Jag slängde ihop ett setup.sh källskript som sätter upp en användare per applikation, en systemd service, konfar upp caddy, och den är inte mer än typ 30 rader, och den kan man ju återanvända sen.
Ja, jag tror att, alltså det är självklart så här, det är en klassiker att så här, man har en jättekomplex lösning, bara det här är skit. Istället gör vi det enkelt, och sen måste man bygga på bara den där grejen själv istället sen för att göra allt som görs i en komplex lösning. Det är lite liksom klassiskt att vi slänger React, istället använder vi Svelte som är mycket mindre, fast sen bygger vi på Svelte så att ha stöd för alla React-features, och så har vi React igen i typ den typen av problem. Som det är en klassisk, det är lite av ett klassisk sån här folly liksom, att tänka att nej, vi gör om det bättre, så vi behöver inte ha alla problem med det. Så jag tror inte att det är heller. Men ja, jag håller väl med lite Bartek där, att det kanske finns en tendens att acceptera komplexitet och att ständigt bygga på den. Liksom. Men det är klart, det är inte så konstigt när man har en industri som bygger på att alla har mer eller mindre delad förståelse, delade verktyg, att alla vet vad Kubernetes är eller vad Docker är eller vad det nu är. Så att det är inte så att man bara kan göra sin egen grej och så är allting lättare att man har byggt det själv. För så är det ju inte. Men det här med att skriva ett setup-källskript, det har ofta hänt, tycker jag. För mig blir det ofta så att man har en miljö för en CI-miljö. Och det har hänt mig både på Azure DevOps och i CircleCI och några andra, att man liksom, det enda man vill egentligen typ att skriva källskript ändå i den miljön. Så man skriver massa små skript som ju då körs på ett, det finns absolut en viss determinism som är en vinst med de här systemen, men mycket av det finurliga pillet blir ändå liksom att man typ kör källkommandon i princip. Och det känns som att det ofta är, jag skulle vilja ha en lite enklare modell, kanske inte en modell som är liksom mindre kapabel egentligen, men som har några färre steg av abstraktion, kanske är rätt ord. Men visst, ja, ni pratar ju kort om det, om Kamal Deploy, som tidigare hette MRSK, som kommit från 37 Signals, alltså David Heinemeier Hansens företag. Det är intressant, jag har inte använt det, jag har läst mycket om det senaste veckan typ. Och de vänder ju lite på approachen. Men det är också en typisk sån här, det här är jätteenkelt, fast vi behövde stöd för det här och det här och det här, så vi har gjort det svårare nu också. Men jag har inga bra svar riktigt, tror jag inte.
Mitt intryck, och jag tittar inte ens på hela introduktionsvideon på kamal.org, eller vad den heter. Men det känns som att det är typ tre setup shell-skript i en trenchcoat. Med någon slags YAML-fil i botten som sätter upp, alltså typ Ansible och alla vad de heter, fast lite mer lightweight typ.
Det är typ min uppfattning också.
Det låter ju för sig ganska nice. Jag ska prova det.
Men jag menar, de utgår ju från att man kör på VMs liksom, med SSH-stöd ungefär, och det är det de behöver. Och sen sköter verktyget att liksom SSH in på en server, sätta upp Docker, sätta upp allting och pusha en Docker-file typ, och så lite failover eller lite tillfällig lastbalansering mellan nya och gamla versioner och sådär. Så det liksom är ju en ganska lagom nivå av det jag oftast känner att man måste ha om man ska liksom deploya någonting annat än sin hembyggda liksom hobbyapp, att man måste ha ett ganska förutsägbart flöde, att sajten inte går ner en minut varje gång man gör deploy och sådär. Och det löser de ju. Och det är klart det går att köra det på en CI-server. Det går att köra det från sin egen dator om man vill göra det. Utan större problem. Men där tycker jag, alltså, Docker har ju, var ju väldigt hypat ett tag. Och sen blev det hypen ersatt av Kubernetes typ. Men jag tycker att Docker är en sån teknologi som ändå, eller containerisering generellt kanske, men Docker är väl den gängse teknologin för det. Men att det ändå har, jag tycker att det har bevisat sitt värde ganska väl. Och det som de har gjort med Camel är lite att backa ifrån Kubernetes ett steg ner i abstraktionen. Och använda Docker-filerna som isolationslagret för appen och alla appens dependencies. Och sen bara ha en Linux-server med SSH och Docker installerat under det. Så det är ju liksom, det är intressant. Det finns ju inga garantier för att det löser alla ens huvudvärkar liksom, men jag är personligen bara så väldigt, väldigt trött på att hantera olika typer av molnuppsättningar för deployment, secret handling, configuration management, logghantering, allt det där som man liksom har utanpå sin app som man byggt, som skiljer sig mellan moln leverantörer, men också liksom hela tiden får olika nya varianter hos alla leverantörer. Så det finns liksom ingen standard fortfarande kring hur det där ska funka eller exakt hur man ska få in sina secrets i sin deployment och så vidare. Så att en till standard är det som behövs där, tycker jag.
Men problemet med moln är också att om man inte vet vad man gör, det är väldigt lätt att skjuta sig i foten med en väldigt dyr pistol. Jag skulle typ för några år sedan, när jag var väldigt ny på Azure, så skulle jag skapa en test SQL-databas och tog något default-värden som den föreslog. Och upp, 4000 i månaden. Och den glömde jag bort i 2 månader. Det händer ju inte om man har en monstermaskin från Hetzner, för den kostar ju ett fast pris. Men det har väl varit DHHs senaste käpphäst är att alla ska bort från molnet, alla ska tillbaka till serverna. Och de gjorde ju faktiskt slag i det. De köpte ju ofantligt många servrar och tog hem hela driften. Och jag vet faktiskt inte hur det har gått för dem. Det har varit väldigt tyst om resultaten. Men
det är nästan som att de byggde ett moln. Nej, men jag tror någonting man inte ska glömma av i den här diskussionen är att vad är det man får ut av ett moln egentligen? Det är lätthet, så här, att du inte behöver drifta saker själv. Det är ju det du betalar för där. Ja, du kan absolut göra samma sak med några Hetzner-burkar som du säger. Men då måste du plötsligt ta all den infrastrukturen. Då behöver du en gubbe som sitter på infrastrukturen 24 timmar. Eller gubbe eller tant kanske jag ska säga. Som sitter på infrastrukturen 24 timmar om dygnet.
Så där, nu ska jag se emot dig istället, Patrik.
Nej, men det beror på liksom om du driver ett faktiskt företag som behöver, typ hos min kund jag jobbar, vi finns ju i alla världsdelar, väldigt så här tung mot just bank i Asien och Europa, och det måste vara online 24/7. Vi måste ju ha folk som övervakar det, oavsett om vi är i molnet eller någon annanstans.
Ja, men det håller jag helt med om. Jag tror att
sen driver man sin egen webbshop eller blogg. Fan, go for it. Men vad jag menar är att allting kommer ju med trade-offs.
Jag håller helt med, men jag tänker att exakt det du beskriver, det är ju liksom, det är ju inte ett ovanligt krav, men det är ändå en nivå av specialiseringskrav, att vi ska ha till exempel global närvaro med god latency och hög uptime. Det är klart, alla vill ju ha det om man frågar dem. Men jag tror att många företag, kanske speciellt yngre företag som ska nya och ska liksom bygga någonting snabbt, tenderar att börja för nära det idealmålet. Och liksom tänka att vi måste ha en webscale-databas som klustrar över hela världen och sådär, bla bla liksom. Så det är nog mer att jag bara önskar att det fanns en lite mer sans i approachen där. För det är klart, självklart, Om man skulle gå till en typ så här, säga att en stor bank skulle behöva vilja ha en upphandling om en infrastrukturslösning, och säger man, men vadå, det är bara så Hetzner, så det är skitbra, jag har gjort det 2 år. Det är man ju till alla puckor liksom, såklart. Men också då, om man är motsatsen, vi är en startup som har en kul idé, men ni måste köra med Kubernetes, för då är det så lätt att scala och failover och liksom. Det finns ju också den tendensen.
Såklart, om vi pratar om att välja rätt verktyg för det man gör. Absolut, så här, det är klart man inte ska. Man behöver antagligen inte Kubernetes. Man kan antagligen börja med en hetsnöburk och så skala upp den vid behov. Men vad jag menar är att molnet ger vissa fördelar. Det kanske är så, om man är en startup så kanske man absolut inte vill ägna sig åt infrastruktur överhuvudtaget. Man kanske vill skriva ett CloudFormation eller Bicep-skript för att provisionera sina miljöer eller liknande. Alltså det är alltid en trade-off. Och i det här fallet så är väl trade-offen att absolut du äger inte maskinen, men allting bara funkar. Du behöver inte äga en fysisk maskin.
Nej, och jag tror också att det här alltså fysiskt maskinägandeskap, om det är i källaren hos Service Seven Signals eller om det är liksom hemma i ens byrålåda eller hos Hetzner, så det tror jag också är kanske lite av en sån här red herring, liksom att man vill gå tillbaka för långt. För just det man får av en VM hos de flesta molnleverantörer är ju typ en garanterad hårdvarufunktion som inte kommer vara så här, disken dog, sorry. Och man förlorar ju ganska lite av flexibiliteten om man jämför med VM mot en liksom faktiskt fysisk burk. Sådär. Så där kanske det är mer en kost trade-off än någonting annat potentiellt. Så det håller jag med om. Även virtuell nätverkslösning är väldigt skönt att inte behöva hantera själv, utan kan bara kunna ha ett VPN i en cloud och klicka runt lite och lägga in dem i lite subgroups och sådär. Det är liksom också bekvämt att inte behöva sköta det själv på en typ OpenBSD-burk man har i byrålådan. Det är ju en mardröm också. För många, tror jag, för de flesta. Så att det finns något mellanting där. Jag håller med, typ lastbalansering också är rätt skönt att ha ett moln som hanterar lastbalansering och TLS-terminering och så vidare. Så att det är liksom, det finns ju absolut ganska mycket wiggle room där. Men det kanske är snarare så här, var möts den här gränsen? Var möts de komplexa kraven med liksom, de enkla? Så vi slipper ju tänka på allt molnkrafts. För jag håller med, man får ju en hastighet av att använda molngrejer först. Man får liksom det här, bara 20 gånger VM, det är lätt. Så där. Men om man däremot väljer att köra igång någonting på, vad heter det, på AWS, Elastic Beanstalk eller App Service på Azure och så vidare, då får man ju en annan hastighet i början. Men också en begränsning som är svår att gå ifrån senare, på att man är beroende av deras uppsättning och så vidare. Så att, ja, det här är inga nyheter. Det här vet de flesta som lyssnar på det här också, att det liksom är lätt att få den här vendor lock-in på om man använder cloud-specifika funktioner. Liksom. Men ja. Ja, det kanske var det.
Ja. Jag vet inte, som vi pratade senast, jag och Bartek, jag funderar att gå all in på Hetzner på alla mina saker. Och det är ju för pris. Jag räknar lite på det. Det skulle vara 25 gånger billigare för mig att hosta det på Hetzner än i Azure. De grejerna som jag har nu.
En VM eller en faktisk Hetzner-maskin?
VM, och om jag skulle gå på en faktisk maskin, skulle vara 5 eller 6 gånger så billigt.
Mm. Det är ju lockande.
Och då är downsiden är väl att säga att jag behöver skriva något chef eller Ansible skript för att provisionera. Och sen behöver man skriva lite skripts för att faktiskt plocka över grejerna. Men Kamal 2 verkar väldigt lovande. Faktiskt. Jag kollar lite på det. Jag vet inte vem det var som tipsade om det.
Nej, inte jag heller. Jag vet på att när det kom och det hette Maersk, de fick ju typ byta namn för att faktiska Maersk tyckte inte det var en bra idé. Men,
vadå? Mitt nya open source-program Coca-Cola?
De tog bort två vokaler ur namnet, men liksom, och så var det containers också då, så det blev lite för, ja. Men Kamal är ett bättre ord. Det går ju att säga Kamal, vilket är skönt. Mrsk, inte så kul att säga heter den. Men ja, det är lovande. Och sen, det är inte lösningen på allt, men kanske att ha, jag kan säga, det jag har gjort i 4 år på mitt jobb nu, det har vi ju, hade vi absolut kunnat köra oaktat liksom alla andra tankar kring att man ska kunna lita på en cloud provider och så vidare, bara liksom rent hårdvarumässigt. Vi hade kunnat köra det på en stor VM från Hetzner, 500 spänn i morgon, liksom, utan problem, tror jag. Och det är ingen, vi har inte byggt något jättelitet liksom, men det är ändå, det är inte den här liksom, vi måste vara över hela världen, eller vi måste ha 99,999 uptime och så vidare. Nu har vi ju haft det ändå, tack vare Azure, liksom, så det är ju skönt, men det finns ändå en skala, och jag tror att, nu backar jag tillbaka bandet lite, men för mig så finns det liksom ett problem med att man, många utvecklare och många i IT-världen, tror jag, väljer verktyget som löser alla problem, för det löser ju även de enkla problemen. React är ett bra exempel på det, att om man bygger en frontend i React eller spa-teknik så kan man lösa all, man kan bygga vilken app som helst, man kan bygga Photoshop, man kan också bygga Excel liksom. Och därför är det bättre lösning, bättre val, för det kommer funka för allting. Och samma sak, molnet funkar ju för allting. Om man är upp till Azure kan man ju lösa allt på Azure. Man kan både använda load balancers och Kubernetes och VMs och liksom hela klabbet utan problem. Så man optimerar liksom efter den här maximala täckningen av alla typer av problem man kan göra eller lösa. Och det är väl lite, det är intressant tycker jag, för jag kan absolut sympatisera med det, att man vill bli specialist på en sak som man kan göra allting med. Men ja, det är skärligt också när man sitter där liksom och jag ska ha liksom en statisk landningssida och det tar 500 kilobyte JavaScript för att det måste vara next.js eller någonting. Liksom. Ja, det är lite sådär. Och det är samma sak här, vi måste liksom ha lastbalanserade 3 backends för våran to-do-file. Liksom. Ja. Jag ska gå av min låda nu, men det här är någonting jag återkommer till i mina drömmar på nätterna när jag ligger och svettas.
Den to-do-appen måste ha jävligt mycket trafik.
I teorin.
Någonting som jag funderar på när vi diskuterar det här är hur mycket, jag tänker på den generation utvecklare som kommer nu. Liksom, kommer de ha någon förståelse för alltså nätverk och liknande? Alltså när allting är liksom click to deploy eller liksom gömt bakom något cloud-specifikt skript?
Det känns som nej, och jag tänker att det liksom är okej om man kommer in som ny och inte har någon aning alls om hur en server funkar eller HTTP funkar eller så här. Liksom att man måste få komma in någonstans och börja bara programmera, liksom att det måste vara okej.
Jo, men kommer man någonsin exponeras för det?
Nej, precis. Jag tror inte att det kanske alltid kommer ske, nej. Det finns ju mycket, speciellt i Microsoft-världen, det är lätt att följa den här liksom click to deploy i Visual Studio-vägen, och så får du bara en magisk cloud provider som löser det här i din app, liksom, pang. Och det är jättelockande. Och ska man bygga sin liksom recept-app så är det jättelätt att göra det så, om man inte kan något annat sätt överhuvudtaget. Liksom. Så att som jag att säga, att det är bara att köra SSO, det är bara att köra Nginx, det är bara, vadå, det är bara att SSO in på Ubuntu, liksom. Det är inte alls bara, om man inte vet vad det är eller hur man gör det, såklart. Man kan ju lätt tappa det perspektivet, såklart, när man faktiskt kan det eller känner sig bekväm med att det bara är ditten och datten SSO eller open source mjukvara, liksom. Men ja, open source är ju bättre, så att nej.
Min stora takeaway från de senaste 20 minuterna är att Anders har en persona som jag har valt att döpa till Hetzner Glenn. Och jag vill höra mycket mer av Hetzner Glenn i framtiden. Den var fantastisk.
Ja, det är bra. Skönt att höra. Jag ska skapa en slags blogg, tror jag. Skriva sådana här långa, konstiga, svårförstådda inlägg.
Om B2B Sales.
Ja, B2B Sales. Precis. Ja, Tiger Style då. Nästa ämne på listan.
Precis, där tror jag att du har bäst koll. Ja, jag har skummat igenom den. Så
jag ville få vara tyst ett tag.
Nej, men, du skrev lite show notes här, och en sak som jag reagerar på är att alltså bara för att Tiger Style är alltså SIGs kodstils dokument.
Nej!
Nej. Fan.
Ja, nej, men det är nästan, det hade nog blivit det lite semi-officiellt, men det är ett företag som heter någonting som byggt en databas för banktransaktioner som heter Tiger Beetle.
Jag tror företaget heter Tiger Beetle nu.
Ja, säkert. Och de har byggt superperformativt distribuerat transaktionsdatabas som bara gör den här saken, och de har byggt det från SIG, med SIG från grunden, allting själva liksom. Och de har byggt jobbat fram en style guide under tiden som de kallar för Tiger Style. Och det är ju lite pretentiöst, får man ju säga. Men, och mycket som kanske inte gäller för alla som inte jobbar med distribuerade system, som ska bygga någon typ av avancerad lösning. Liksom. Men den har fått fäste lite. Jag har sett lite överallt. Till och med, vad heter den? Skrik Mustache programmeraren. Primogen. Primetime, som jag generellt tycker är helt okej. Okay. Men jag har pratat lite om den, vet jag. Och det är egentligen bara ett sätt att typ bygga system som har att göra med använda enkla primitiver, använda mycket asserts, planera och designa igenom och tänka igenom ett problem innan du börjar koda och så vidare. Så det är lite högt och lågt, men jag tycker att det är intressant bara. Det är kul att det blir någon slags, det är lite liksom Go-typen av programmering, att det liksom är använde enkla uttryck och var explicit och var inte så clever på något sätt och så vidare. Så jag tycker att den är ganska intressant att läsa. Det är bara att söka på Tiger Style. Tiger Style, kanske plus Style Guide eller någonting, så hittar man den. Det är bara ett markdown-dokument.
Precis. Och det... Nu vet vi vad Tiger Style är, och i show notesen som du skickade så har du en mening som jag tyckte var väldigt väl uttryckt. Om Uncle Bob säger samma sak tycker vi att han är löjlig. För det...
Men det är bara för att Uncle Bob är en värdelös person.
Och jag har inte läst Clean Code. Jag har liksom absorberat den via tweets som summerar bloggposter som summerar boken. Men jag har faktiskt aldrig läst boken. Så den kanske är jättebra.
Jag har läst boken för länge, länge sedan. Och jag tyckte inte den var så jättebra.
Jag har försökt läsa den några gånger. Och det föll varje gång på att den var helt värdelöst typsatt. Så att det typ gick inte att läsa kodexemplen.
Det finns något kapitel om enhetstestning som där koden faktiskt är sämre efter refaktoreringen än före. Det säger ganska mycket om boken generellt.
Men Anders, vad, tänkte du på hela dokumentet, eller var det specifikt det här att man ska ha korta funktioner?
Precis. De skriver att man får max ha 70 raders långa funktioner och det är strictly enforced. PGA, lättare att läsa och så vidare. Det känner man ju till argumentationen för. Mm. Jag har ingen stark åsikt om det här åt något håll. Men jag tycker det är intressant att så fort man liksom har en style guide så får man så snabbt skriva sådana här absoluta påståenden. Som att man ska aldrig ha 70 rader eller mer. Man ska aldrig ha mer än 100 kolumner i textfönstret och så vidare. Och jag menar, för dem har det funkat. De har gjort sin grej. De är duktiga på det. Jag har liksom inget att säga om deras output. Men sådana här styles kan ju lätt lyftas upp till att bli liksom the way to program. Vilket är lite, ja, töntigt
typ,
kanske.
Typ så att podcast tar upp den och pratar om den.
Precis.
Nej men du har en poäng där. Och det man ska komma ihåg är att TigerBitly är ett open source program. Med så här dual licensed, antar jag. Men det är klart att de måste ju få sätta sina regler för hur de vill att sitt projekt ska skrivas. Om man tar det med Uncle Bob till exempel. Han säger till folk, alla människor, överallt att så här ska man skriva all kod. Jag tror det är lite därför han blir löjlig också.
Det är en bra poäng. Absolut. Jag har ju ingenting, vad ska man säga, jag har ingenting emot att vara emot Uncle Bob. Men jag bara reflekterade över det när jag läste det här. Att det där är en sån typisk Uncle Bobism. Liksom, att det måste vara kortare funktioner alltid. Men ja, han är dogmatisk och han är en besserwissergubbe. Och det är inte en sympatisk utgångspunkt för någon att börja i. Liksom. Men sen, det här är ju gjort för deras projekt som vi säger. Och jag har skrivit det också här. Liksom, att det är skillnad på att bygga en distribuerad transaktionsdatabas och att bygga ett REST API. Väldigt stor skillnad på vad man behöver tänka på. En till punkt i deras stadgar är att man måste förallokera allt minne. Det är också så här, ja, det är kul, men jag kommer inte göra det när jag ska bygga min CRUD-app i .NET, liksom. Såklart. Så att man kan ta det med en nypa salt. Men det är en intressant läsning i alla fall.
Det hade varit jättekonstigt om du hade allokerat allt min i förväg i en .NET-app.
En jättestor array.
Men, en punkt som jag vill höra vad ni tycker om, det är treat warnings as errors.
Ja. Alltid.
Ja, bra. Har vi alla överens? Går vi vidare.
Eller så här, jag säger ja, men jag har aldrig varit med om det i något projekt där jag jobbat med andra utvecklare, för det var inte upp till mig att bestämma.
Jag har stött på det så ofta. Alltså man kommer in i något projekt, ofta något så här stort företag. Inte hos min nuvarande kund, by the way, utan tidigare. Och så möts man så här, man försöker bygga det från command line. Och så möts man så här av 1200 varningar. Så här, en vägg av gul text som bara fladdrar förbi. Och jag fattar inte, hur kan man leva så? Hur kan man... Alltså det är någonting äckligt över.
Här har jag någon som inte bygger mycket frontend-grejer. Men det är ju standard-outputen. Det är 700 donation requests och 3000 warnings. Och sen så är det klart.
Men donation requests kan man väl suppressa?
Kan man säkert.
Exakt.
Treat donation requests as errors.
Nej, men absolut så här. Jag förstår. Har du ingen kontroll över det? Om det är någonting så här i något paket eller whatever... Så här, ett, kanske man inte ska använda det paketet i så fall, men i sin egen kod så här, liksom, att man sitter varje dag så här, ser att ja, det här är en varning så här, istället för att fundera på är det här en varning för oss? Ska vi suppressa den här varningen? Om det inte är en varning så måste det vara okej okay, liksom. För saken är att det finns ju faktiskt varningar som är mer allvarliga än andra. Till exempel, du awaitar inte en async-metod. Eller ja, vad det nu kan vara liksom. Alltså saker som faktiskt kan leda till faktiska buggar. Och sen har du så här linting-varningar. Så här. Ja, du har ju inte ett semikolon, eller du har två semikolon i rad istället för ett. Eller intenderingen är dålig. Så här, är inte intenderingen viktig för en? Så här, varför suppressar man inte en sån varning? Så man kan se de riktiga varningarna. Det är det jag inte förstår. Det känns som så sjukt slappt på något sätt. Jag blir så här, förlåt men jag blir lite provocerad bara jag tänker på det faktiskt. Okej, okay, förlåt.
Ja, men det är lite samma vibe som att inte läsa felmeddelandet i ett exception. Nej, nu fick jag ett exception. Dags att snurra på tummarna.
Har ni jobbat med någon som skickar en call stack till er? Jag har fått fel.
Jajamän.
Då börjar vi läsa call stacken. Se vad felet inträffade.
Ja,
där, oj, titta. Det var ett också. Den här grejen kan inte vara tom. Kan det vara det som är felet kanske?
Ja, vi är helt enkelt överens. Rungande överens. En sista grej från Tiger Style jag vill rycka ut är att de säger att man ska motivera och förklara beslut. Det är inte helt tydligt om de är att man ska kommentera eller om man ska så, men det jag drar ifrån det är det vi snackade om förut med Architectural Decision Records, aka en dagbok. Att man antecknar när man tar vissa beslut i kodbasen eller i arkitektur eller vad man nu gör kring liksom vad man gjort och varför. Och kanske till och med vi har tänkt på det här, men det är inte relevant för oss. Vi har övervägt det här, men det funkar inte därför. Bla bla bla. Det har jag aldrig jobbat med i hela mitt liv, kan jag säga. Men jag har tänkt att nästa gång ska jag absolut göra så. Nej, men jag saknar mycket den här, bara de här enkla grejerna att liksom förklara efterhand detaljer som inte är uppenbara ett år senare eller fem år senare. Liksom. Och ofta kanske det bara räcker med alltså det räcker ju att man bara hitta en git-kommentar eller git commit-meddelande för att fatta ah, okej, okay, det var därför liksom. Men att ha det lite mer explicit det är någonting jag verkligen ska liksom satsa på att anstränga för att jag faktiskt också göra.
Jag har aldrig använt ADRs men jag lockas extremt mycket av faktumet att de ska ligga som en textfil i repot och inte på en wiki. För wikis är write only. Man kan inte lita på information som ligger i wikis. För att det kräver att alla som använder wikin är bra på att dokumentera och alltid skriver där. Och det finns ingen verklighet där det är sant. Så ergo, man kan inte lita på något som står i wikin. För man vet inte om det är up to date.
Alltså adr.txt och sen bara datum, kort kommentar när det behövs. Inte varje gång, inte varje commit liksom, inte varje PR. Men som en del av en granskning, som en del av diskussion. Ja, men vi kanske bör skriva en liten bara snurra här, liksom, en liten snutt i textfilen. Så har vi det sen. Och så vet man att det här liksom är en snapshot av tankarna de hade just då. Inte det här är sanningen idag. Så bara, det här var det här datumet, då sa de det här, tänkte de det här, klart.
Någonting som jag gillar med ADR är att man... När man tar ett beslut kring, om man har en ticket till exempel för att lösa en viss sak eller implementera en viss sak och sen skriver man en, det brukar ofta ske ganska mycket diskussioner efter med olika människor. att man dokumenterar det i en ADR. För sen om det blir så här, varför gjorde du på det här sättet för den här grejen? Alltså den här lågnivå tekniska saken, så kan man bara peka på ADR:en bara.
Mm.
Att, ja men som här, vi bestämde ju redan 16 februari att vi skulle använda Redis istället för något annat.
Ja.
Det... Och det fina med en ADR är att det påminner lite om sättet som man får lore i tv-spel genom att läsa skeppets loggbok och få läsa när aliensen kommer och så bryts loggboken.
Det vore coolare om ADR kallades för bara för lore. Man kanske ska ha en lore-folder i roten om sitt repo.
Nice. Ha. Bartek, nu får du ta punkt 4 på listan här.
Ja, bara jättekort, för jag hittade på Hacker News så var det en artikel som postades om att man ska använda dayrates som frilansare, som jag genast klickade på och läste, och så upptäckte jag den här sajten davesmith.com, Smith med Y. Och jag gillar verkligen hans sajt. Den är, jag har gått funderat på det. En liksom personlig sajt för mig. Jag skulle verkligen vilja ha det. Och specifikt hans sajt. Jag skulle bara vilja ha hans sajt fast med mitt namn på. Och det, men jag har kommit fram till att anledningen till att jag vill ha den är att det skulle betyda att jag är en person som har tid och ork att lägga på att skapa en personlig sajt och fylla den med intressant content.
Men det är inte en sajt för Bartek som konsult, utan det är en sajt för Bartek som person. Är det liksom, stämmer det?
Både och. Jag tänker att jag skulle ha någon liten work with me flik där man kan gå in och se. Ja, ni får gå in och titta på den och se om ni håller med, om det är någonting som ni skulle vilja ha. Men det jag tänkte på, jag hade inte så jättemycket mer att säga om det här, bortsett från att jag tyckte om den här sajten och skulle vilja ha en likadan, men har inte tid och energi att lägga på den. Men Anders, du som ska bli konsult, du kanske ska ha en sån här.
Ja, alltså jag är ju som konsult, säljsajt eller marknadsföringssajt, finns det ju absolut vinster med att ha såna grejer och göra såna grejer. Men jag har ju personligen ingen jättestor driv att ha en sån, den typen av mer liksom... Hi, Christian, father, programmer. Den typen av sajt som många har. Med lite artiklar och lite länkar till sitt företag och sådär. Det är liksom, ja, jag vet inte riktigt. Jag har ju min blogg som är jätteenkel. Den kanske jag får göra någon touch-up på någon gång snart. Men jag känner själv ingen lockelse att ha en sån sajt. Jag har ju tagit bort mig från sociala medier. Nu är det bara LinkedIn som jag använder just nu. Väldigt mycket och väldigt motvilligt på samma gång. Av också då arbetsskäl. Men jag har liksom ingen vilja att finnas. Finnas på internet på ett sånt sätt längre faktiskt. Det känns så frigörande att inse det. Nu låter jag som värsta gurun här. Men det är väldigt skönt.
Jag kan ju nämna att hans mest lästa bloggpost heter Social Media Free Business. Så den kan du ju läsa och få lite inspiration. Patrik då? Har du någon privat sajt? Du har patriksvensson.se va?
Oh, måste du doxa mig sådär? Oj, nu skrivs det.
Ja.
Flitigt.
Titta. Men du har ju lite grejer här. Som inte är en artikel om hur du satte upp din blogg.
Men det här måste jag säga, det här är ju väldigt lagom, Patrik. Du får en guldstjärna av mig. Nivån här är liksom precis lagom.
Ja,
det är inte liksom jag ska frälsa er, utan det är mer bara, ja, det här är jag, här är lite grejer, ja, ha det gott. Det tycker jag är precis lagom.
Ja, tack. antar jag.
Ja, I guess.
Nej, jag har inte uppdaterat den på ett tag. Jag kanske borde göra något.
Nej, men annars, men... det populära är ju sån här link, vet du, Linktree och så vidare. Sånt som är liksom bara en blurb med olika länkar till olika sociala medier man är på.
Mm, och det är typ det jag har nu på brtk.se. Ja.
Det är där cards.
Ja, precis. Mm. Den funkar, den gör det den ska. Ja, men någonstans där man kan skriva saker. Jag tycker även om bioreman.com. Den brukar jag gå in på och läsa. Det är lite myspis. Det är internet som det var förr. Och nej, nu håller vi på glida ner i det hållet.
Men jag ska bara säga det. Jag tycker verkligen om Fredrik Björmans hemsida också. Han har också en blogg som är jätteaktiv som han aldrig nämner någonstans. Vilket också är så beundransvärt på något sätt.
Ja.
Han skriver ganska ofta, men...
Han kör en sån här 100 days to unload för ett tag sedan.
Ja.
Som
den gamla goda tiden med RSS-läsare. Ja.
Hur går det med företagandet? Vi kan avrunda med det.
Ja visst, företagsresa. Det går bra. Många trådar i pipen, som man säger. Nej, men det är mycket. Det har varit så här, jag har liksom varit, sen jag bestämde mig att göra det här, jag minns inte ens hur lång tid det har gått. Men det har gått 2 veckor drygt. Och det känns som att det har varit både en dag och typ ett halvår. För det har varit väldigt mycket i huvudet, väldigt mycket, väldigt hela tiden. Så att det inväntar sista okejet från Bolagsverket på att officiellt få namnet satt och sådär. Men det verkar inte vara något problem där. Så att det är väl snart dags att faktiskt somna. Och sluta tänka på det här på några veckor, känns som. Men det går framåt. Det är jättekul och ganska tröttsamt på samma gång just nu.
Mm. Men du, jag tycker ändå att du har förvånansvärt många samtal som verkar förvånansvärt lovande för att vara så tidigt i processen.
Ja, alltså nu ska jag ännu en gång bli lite så här, vad heter det? Lite mjuk i hjärtat. Men det jag har märkt som genuint har liksom berört mig och gjort mig glad är hur många av människorna jag arbetat med tidigare som faktiskt, men vad kul, vi kanske kan hoppa, du kanske kan komma hit eller vad roligt, jag har en kille jag känner, bla bla. Väldigt många av dem är folk jag respekterar, eller alla som jag respekterar. Men liksom det är folk som jag tyckte om själv och som man har känt, de här är liksom duktiga och sådär. Och att det känns att man får tillbaka någonting. Jag har ändå ansträngt mig för att vara en okej programmerare och en trevlig kollega hela min karriär. Och att så många ändå säger, men vad kul, vi kan samarbeta eller vi kan snacka lite. Jag blir glad över att man får tillbaka någonting. Att det inte bara är liksom transaktionella, cyniska rekryteringsförslaget, utan att det är ganska mycket baserat på personlig kontakt sen tidigare och att känna människor tidigare. Det är ju bara lycklig att klart det hjälper ju mig också potentiellt ekonomiskt i framtiden, men utöver det så det har varit en väldigt varm känsla att det är så många som har hört av sig och att vad kul, vi kanske kan kolla på en sak. Så tack till alla som gjort det, om ni nu skulle lyssna på det här. Jag hoppas inte, men likväl, det har verkligen varit...
Är du rädd att de ska dra tillbaka erbjudandet?
Precis. Nej, men det har faktiskt varit den största liksom, delen av det här som varit positiv är nog den här enkla glädjen att fan, det kanske är folk som tycker att jag är en ganska bra människa att arbeta med, vad kul. Faktiskt.
Jag inser nu att min strategi att bränna alla broar och salta jorden på vägen ut inte var ett vinnande koncept.
Nej, jag sa att man ska försåtminera broarna men inte bränna dem. Det var ju det jag sa. Nej, helst. Ja, det kanske var det.
Jag tror det. Det var mycket som vi klämde in.
Jag vill inte se fördelningen av samtalstid på den här poddavsnittet. Jag känner att jag har pratat hela tiden. Så att, jag vill verkligen inte vara den som pratar hela tiden. Ja, men det är så... En del av mig vill inte vara det. En annan del vill bara alltid så... vara det.
Du har ingen aning om hur bekvämt det är för mig och Patrik när du är med. Ska vi säga så?
Ja, jag tycker det, va?
Anders har mutat sig, så jag tror att det är Jag tror det är signalen för att...
Finally har han mutat sig. Trodde aldrig han skulle göra det.
Nej, nu ska jag hem till mitt. Vi hörs. Hej.